Kapitel 15. Genom dörrkarmen. Märt höll lyktan högt ovanför huvudet och spanade bort genom den trånga korridoren, djupt nere i klippans källarvalv. Om inte mitt liv hängde på det. Det var vad jag lovade. Nå, bränne mig om det inte gör det nu. Han skyndade vidare innan tvivlet han får fäste igen, in genom dörröppningar med skeva vittrade dörrar och andra där bara träspillror hängde kvar på de rostiga gångjärnen. Golvet var sopat ganska nyligen, men det luktade fortfarande av damm och mögel. Någonting rörde sig i mörkret och han hade fått fram kniven innan han insåg att det bara var en råtta som sprang iväg. Säkert på väg till något hål där den kunde gömma sig. Visa mig vägen härifrån, viskade han efter den, så ska jag följa med dig. Varför viskar jag? Här nere finns det ingen som kan höra mig. Men det kändes som om han borde vara tyst. Han kände klippans hela tyngd ovanför sitt huvud, kände hur den tryckte mot honom. Sista dörren, hade hon sagt. Den hängde också på sned. Han sparkade upp den och den föll i bitar. Överallt i rummet anade han dunkla former, lådor och tunnor och lösa föremål som staplats mot väggarna och ute på golvet. Damm. Stora samlingen. Det ser ut som källaren på en övergiven bondgård, fast värre. Det förvånade honom att Egwen och Ninive inte hade dammat och snyggat upp när de ändå var här. Kvinnor skulle ständigt damma och ställa i ordning, även om det inte alls behövdes. Fotavtryck gick kors och tvärs över golvet. Några var från stora stövlar, men de hade förstås haft med sig karar för att flytta omkring de tyngre sakerna åt dem. Ninive var förtjust i att hitta på olika sätt att sätta karar i arbete. Förmodligen hade hon med avsikt letat upp några stackare som var i färd med att roa sig på något sätt. Det var inte svårt att hitta det han sökte efter i virvaret. Den höga dörrkarmen i rödsten tornade upp sig på ett besynnerligt sätt i skuggorna som bildades av lyktans sken. Den såg fortfarande underlig ut när han kom närmare. Den var på något sätt vriden. Hans blick ville inte riktigt följa den hela vägen runt. Hörnen satt inte som de skulle. Den höga rektangeln såg ut som om den skulle välta så fort man andades på den. Men när han gav den en prövande knuff rörde den sig inte en tum. Han knuffade igen hårdare, osäker på om han kanske faktiskt ville välta den. Och då gled den en liten bit i golvdammet. Han fick gåshud på armarna. Hela anordningen kunde lika gärna ha varit upphängd i en lina från taket. Han höll upp lyktan för att titta efter. Det fanns ingen lina. Nåja, då välter den i varje fall inte medan jag är inuti. Ljus, jag ska väl in. På en hög upp- och nedvänd tunna intill stod ett myller av statyetter och andra småsaker som var invirade i multnat tyg. Han sköt undan sakerna så att han kunde ställa lyktan där och studerade dörrkarmen. Cheer and Grillen. Om nu Egwen visste vad hon pratade om. Det gjorde hon förmodligen. Hon hade säkert lärt sig alla möjliga underligheter i Vita tornet. Hur mycket hon än förnekade det. Ja, det är klart att hon vill hålla saker hemliga nu. Hon är ju på väg att bli HCD. Fast det här berättade hon förstås. Om han kisade såg det ut som en vanlig dörrkarm av sten, polerad till en matt glans som blev än mattare av dammet. Bara en vanlig dörrkarm. Nåja, inte riktigt vanlig. På de båda sidostyckena var tre böljande linjer djupt ingraverade i stenen, hela vägen uppifrån och ner. Han hade sett praktfullare dekorationer på bondgårdsdörrar. Förmodligen skulle han bara kliva rakt igenom och hamna på andra sidan i samma dammiga rum. Fast det vet jag inte förrän jag har försökt, eller hur? Tur, stå mig bi. Han tog ett djupt andetag. Dammet fick honom att hosta och stack in benet. Det var som att kliva rakt genom en skiva av vitt ljus, oändligt starkt, oändligt kompakt. Under ett ögonblick som varade för evigt var han som förblindad, och hans öron fylldes av ett rytande. Alla världens ljud tycktes ha samlats till en enda punkt. Det varade bara under det omätbara steget, sen var det över. Han snubblade fram ännu ett steg och stirrade förbluffat kring sig. Cheer and Grillen var kvar, men det här var sannligen inte den plats han hade kommit från. Den vridna dörrkarmen stod mitt i en rund sal vars tak var så högt att det förlorade sig i skuggorna längst upp. Omkring honom vindlade sig gula kolonner upp i dunklet. Det var som om väldiga vinrankor hade slingrat sig kring stolparna, vilka sedan hade avlägsnats. På spiralvridna stativ inom vit metall vilade skinande klot som utsände ett mjukt sken. Metallen var inte silver, för det var glansen allt för matt. Och det var omöjligt att se vad som avgav ljuset. Det såg inte ut som lågor. Kloten bara sken helt enkelt. De gula och vita golvplattorna var lagda i ett spiralformat mönster som utgick från Tear and Grillen. Det låg en stark lukt i luften, skarp och torr och inte särskilt behaglig. Han var nära att vända om och gå tillbaka med en gång. Lång tid har gått. Mert hajade till och lät en kniv glida ner i handen samtidigt som han med blicken sökte bland kolonnerna efter källan till den hesa röst som med sådan skärpa uttalat orden. Lång tid har gått. Och likväl kommer åter de som söker svar. Än en gång kommer de, frågorna. En skepnad rörde sig inne bland kolonnerna. En man tyckte Mert att det såg ut som. Gott, du har inte tagit med dig några lyktor eller facklor, allt efter överenskommelsen, så som den var och är och alltid kommer att vara. Du bär inget järn, inga musikinstrument. Skepnaden steg fram i ljuset, reslig, barfota, med armar, ben och bål insvepta i lager på lager av gult tyg. Mert var plötsligt inte längre så säker på att det var en man, eller ens en människa. Vid första anblicken såg den mänsklig ut, om än kanske en aning för graciös. Men den såg ut att vara alldeles för smal för sin längd, med ett tunt, avlångt ansikte. Huden och det raka, svarta håret fångade ljuset på ett sätt som kom honom att tänka på ormfjäll. Och så dessa ögon, med pupiller som svarta, lodräta skåror. Nej, någon människa var det inte. Järn, musikinstrument. Du har inget era. Mert undrade vad varelsen trodde att knivarna var. Det verkade inte som om den brydde sig det minsta om vapnet. Nåväl, klingan var av gott stål, inte järn. Nej, inget järn och inga musikinstrument. Varför? Han avbröt sig tvärt. Tre frågor hade Egwin sagt. Han tänkte inte slösa bort någon av dem på järn eller musikinstrument. Varför skulle han bry sig om ifall jag så hade ett dussin musikanter i fickan och en smedja på ryggen? Jag har kommit hit för att söka svar. Om du inte är den som kan ge mig dem, ber jag dig att föra mig till den som kan. Mannen, den var åtminstone en manlig, bestämde Mert, log mjukt. Han visade inte några tänder. Enligt överenskommelsen. Kom. Han gjorde tecken åt Mert med sin långfingrade hand. Följ mig. Mert lät kniven försvinna upp i ärmen igen. Visa vägen så följer jag efter. Håll dig bara framför mig så att jag ser dig tydligt. Jag får gåshud av den här platsen. Han följde den sällsamme mannen. Inte någonstans fanns en rak linje att se utom själva golvytan. Till och med taket var välvt. Dörrkarmarna var rundade, fönstren perfekta cirklar. Golvplattorna var lagda i spiraler och böljande linjer, och de bronsplattor som med jämna mellanrum fanns i taket var täckta med invecklade slingerornament. Det fanns inga bilder någonstans, inga gobelänger eller målningar, bara mönster. Och mönstren bestod alltid av krökta linjer. Han såg inte någon utom sin tyste vägvisare. Man kunde tro att hela stället var tomt, bortsett från dem båda. Någonstans ifrån kom ett vagt minne av att gå längs korridorer där ingen människa hade satt sin fot på hundratals år. Och detta kändes likadant. Likväl fångade han ibland upp en hastig rörelse ur ögonvrån. Men det fanns aldrig någon där, hur snabbt han än vred på huvudet. Han låtsades gnida sig om armarna, men egentligen kontrollerade han för säkerhets skull de knivar som han hade dolda i rockärmarna. Det han såg genom de runda fönstren var ännu märkligare. Höga, fransiga träd med bara ett slokande parasoll av grenar längst upp i toppen. Och andra som liknade stora solfjädrar av florstunna löv. Ett virvar av växtlighet som påminde om det värsta busksnår. Överallt sammans vilade ett dämpat ljus, som om det vore mulet. Men likväl såg det inte ut att finnas ett moln på himlen. Fönstren följde dem hela tiden. De fanns alltid bara längs en sida av den slingrande korridoren, men ibland bytte de sida, och där han borde ha fått se rum eller gårdsplaner fick han åter bara se samma skog. Han fick aldrig se minsta glimt av någon annan del av palatset, eller vad det nu var för byggnad genom fönstren. Inte någon annan byggnad heller, utom genom ett av de runda fönstren såg han tre höga silverna spiror. De var svängda in mot varandra så att deras spetsar alla siktade mot samma punkt. Från nästan fönster, tre steg längre fram, såg han dem inte. Men några minuter senare såg han dem igen, efter så många svängar att fönstren måtte vätta åt ett annat håll. Han försökte intala sig att det var tre andra spiror, men mellan honom och dem reste sig ett av de solfjäderformade träden med en dinglande avbruten gren. Samma träd hade varit på samma plats första gången. När han en tredje gång hade fått syn på spirorna och trädet med den avbrutna grenen, den här gången 10 steg längre fram, men på andra sidan av korridoren, försökte han undvika att titta ut överhuvudtaget. Deras färd tycktes vara utan slut. När? Mert bet ihop tänderna. 3 frågor. Det var svårt att få veta någonting utan att fråga. Jag hoppas att du för mig till någon som kan svara på mina frågor. Bränner mina ben, det gör jag sannligen. För min skull och din med. Och ljuset ska veta att det är sant. Här, sa den sällsamma gulklädda figuren och pekade med en av sina smala händer mot en rundad dörröppning, dubbelt så stor som någon av dem Mert hade sett hittills. Han betraktade uppmärksamt Mert med sina underliga ögon. Hans mun var öppen och han andades in långsamt djupt. Mert tittade på honom med rynkade ögonbryn och främlingen gjorde en slingrande rörelse med skuldrorna. Här kan du finna dina svar. Träd in och fråga. Mert tog själv ett djupt andetag. Sen grimaserade han och gned sig om näsan. Den skarpa, tunga lukten var starkare nu och riktigt obehaglig. Tvekande tog han ett steg mot den höga dörröppningen och vände sig sen om mot följeslagaren igen. Han var borta. Ljus. Jag vet inte någonting här som förvånar mig längre. Bränner mig om jag tänker vända om nu. Han försökte låta bli att tänka på om han skulle kunna hitta tillbaka till Tyr and Greelen på egen hand och gick in. Det var ännu ett runt rum med kupolformat tak, denna gång med golvplattor som gick i en röd och vit spiral. Här fanns inga kolonner eller möbler av något slag, bortsett från 3 tjocka vridna pedestaler som stod ordnade runt golvspirans mitt. Mert kunde inte se något sätt att ta sig upp på dem annat än att klättra på den slingrande ytan. och likväl satt längst upp på var och en av dem en man av samma slag som hans ledsagare. Alla tre var insvepta i rött tyg istället för gult, och vid en andra blick slöt han sig till att inte alla var män. Två av de långa ansiktena med sina underliga ögon hade tydligt kvinnliga drag. De betraktade honom med intensiva, genomträngande blickar och andades djupt, nästan flåsande. Han undrade om han på något vis hade gjort dem nervösa. Ingen större risk. Men de började sannligen gå mig på nerverna. Lång tid har gått, sa kvinnan till höger. Mycket lång, tillade kvinnan till vänster. Mannen nickade. Och likväl kommer de åter. Alla tre hade samma hesa röst som ledsagaren. I själva verket nästan omöjlig att skilja från den. Och samma sträva sätt att uttala orden. Nu talade de i kör och orden kunde lika väl ha kommit ur en och samma strupe. Träd in och fråga. Enligt den gamla överenskommelsen. Om det tidigare hade krupit i skinnet på Mert så formligen krälade det nu. Han förmådde sig att gå närmare. Försiktigt, noga med att inte säga någonting som ens lät som en fråga, la han fram situationen för dem. Att vitrockarna var i hans hemby och säkert jagade två av hans vänner, kanske även honom. Att en av hans vänner skulle ge sig av för att möta vitrockarna, att den andra inte skulle det. Att hans familj förmodligen inte var i fara, men med de fördömda ljusets söner i faggorna. Att en Taveren drog så i honom att han knappt kunde röra sig. Han kunde inte se några skäl att nämna några namn eller att tala om att Rand var draken återfödd. Han hade tänkt ut sin första fråga. Och de andra två med för den delen, redan innan han gick ner till stora samlingen. Borde jag fara hem och hjälpa mina fränder, frågade han slutligen. Tre par ögon med raka pupiller lyftes från honom, motvilligt tycktes det, och studerade luften ovanför hans huvud. Till slut sa kvinnan till vänster. Du måste fara till Ruidin. Så snart hon hade talat föll deras blickar åter på honom och de böjde sig framåt, andades djupt igen. Men just då hördes klangen av en klocka, ett djupt klingande ljud som rullade genom rummet. De satte sig raka igen, stirrade på varandra och sedan åter på luften ovanför Märts huvud. Han är en annan, viskade kvinnan till vänster. Det spänner, det spänner. Smaken, sa mannen. Lång tid har gått. Det finns ännu tid, sa den andra kvinnan. Hon lät lugn. Det gjorde de alla. Men det fanns en skärpa i hennes röst när hon återvände sig mot Mert. Fråga, fråga. Mert kastade en ursinnig blick på dem. Ruidin, ljus. Det låg någonstans ute i Eilöknen. Ljuset visste var. Det var ungefär allt han visste om det. I Eilöknen. Vreden sköt undan de frågor han tänkt ställa om hur han skulle komma bort från Aes Sedai och återvinna de minnen som hade försvunnit ur hans huvud. Ruidin, ropade han. Må ljuset bränna mina ben till aska om jag vill fara till Ruidin. Och må mitt blod rinna ut på marken om jag tänker göra det. Varför skulle jag det? Ni svarar inte på mina frågor. Ni ska svara, inte komma med gåtor. Om du inte far till Ruidin, sa kvinnan till höger, kommer du att dö. Klockan ringde igen, högre denna gång. Mert kände vibrationerna genom stövelsulorna. Nu såg de tre klart oroliga ut. Mert öppnade munnen, men de var bara bekymrade om varandra. Det spänner, sa en av kvinnorna hastigt. Anspänningen för stor. Smaken av honom, sa den andra kvinnan genast efter. Det var så länge sedan, så länge sedan. Innan hon hade hunnit till punkt, sa mannen. Anspänningen är för stor, för stor. Fråga, fråga. Bränne dig, det tänker jag sannligen göra, morrade Mert. Varför kommer jag att dö om jag inte far till Ruidin? Det är troligare att jag dör om jag försöker. Jag begriper inte. Mannen avbröt honom och talade hastigt. Om du inte far kommer du att ha stigit av ditt ödesstig, lämnat ditt öde att driva i tidens vindar, och då kommer de som vill att detta öde inte ska fullföljas att döda dig. Gå nu, du måste gå fort. Plötsligt stod den gulklädde ledsagaren vid Märts sida och drog honom i armen med sina långa händer. Märts skakade av hans grepp. Nej, jag tänker inte gå. Ni har lurat mig bort från de frågor som jag tänkte fråga och gett mig obegripliga svar. Det duger inte. Vad är det för öde ni pratar om? Ett enda klart svar tänker jag åtminstone få av er. En tredje gång hördes klockans dystra klang och nu darrade hela rummet. Du har fått dina svar. Nu måste du gå innan det är för sent. Med ens fanns ett dussin av de gulklädda männen runt Märt. De tycktes uppenbara sig ur tomma intet och försökte dra honom med sig bort mot dörren. Han kämpade med knytnävarna, armbågarna, knäna. Vad då för öde? Bränn era hjärtan, vad är det för öde? Det var själva rummet som ringde. Väggarna och golvet darrade och fick nästan Märt och hans motståndare att falla över ända. Vad är det för öde? De tre stod upprätt på sina piedestaler nu och han kunde inte avgöra vilken av dem som skrek vilket svar. Att äkta de nio månarnas dotter. Att dö och leva igen och leva åter i en del av det som varit. Att ge upp hälften av världens ljus för att rädda världen. Tillsammans köt de, likt ånga som sprutar ut under högt tryck. Far till Ruidin, stridernas son. Far till Ruidin, upptågsmakare. Far till Ruidin, spelare. Far! Männen som hade angripit Märt tog honom i armar och ben, lyfte upp honom och sprang ut med honom över sina huvuden. Släpp mig, era vitlevrade getasöner, skrek han och kämpade för att komma loss. Bränn era ögon, må skuggan ta era själar, släpp mig, säger jag. Jag ska göra sadeljord av era tarmar. Men hur han än svor och vred sig, lättade inte de långa fingrarnas järnhårda grepp. Två gånger till slog klockan, eller om det kanske var själva palatset. Allting skakade, som i en jordbävning. Väggarna ringde av öronbedövande vibrationer, var och en starkare än den förra. Märts tillfångatagare vacklade vidare, nära att falla, men rusade oförväget på. Han såg inte ens vart de förde honom, förrän de tvärt stannade och hävde iväg honom genom luften. Då såg han den vridna dörrkarmen, Jeer and Grillen. Han var på väg rakt in i den. Det vita ljuset förblindade honom och det rytande dånet fyllde öronen tills alla tankar drevs ur hans huvud. Han föll tungt på ett dammigt golv i ett dunkelt upplyst rum, rullade mot tunnan där hans lykta stod i stora samlingen. Tunnan vacklade till, tygpaket och statyetter föll till golvet och det krasade av krossad sten, elfenben och porslin. Han hoppade upp och kastade sig tillbaka genom dörrkarmen. Bränn er, ni kan inte kasta mig. Han rusade igenom och snubblade mot lådorna och tunnorna på andra sidan. Utan att hämta andan vände han sig om och hoppade igenom igen med samma resultat. Den här gången hejdade han fallet genom att ta tag i tunnan där lyktan stod. Och lyktan var nära att ramla ner på splittret av krossade föremål på golvet. Han hann fånga upp den i tid, brände sig på handen men lyckades ställa den på en stadigare plats. Bränne mig om jag vill vara kvar här nere i mörkret, tänkte han medan han sög på sina svedda fingrar. Ljus. Med den tur jag verkar ha nu borde det egentligen ha börjat brinna och jag skulle ha dött i elden. Han blängde på Jeer and Grillen. Varför fungerade den inte? Kanske hade de som var på andra sidan stängt av den på något sätt. Han begrep praktiskt taget ingenting av det som hade hänt. Larmklockan, de panikslagna varelserna. Det var som om de var rädda att rummet skulle rasa ner över deras huvuden, vilket det nästan hade gjort vid närmare eftertanke. Och Ruidin och allt det andra. Att fara till Eilöknen var illa nog. men dessutom hade de sagt att det var hans öde att gifta sig med någon som kallades de nio månarnas dotter. Gifta sig. Och med en adelsdam var det verkade. Han skulle hellre gifta sig med en gris än med en adelsdam. Och så det där med att dö och leva igen. Så vänligt av dem att lägga till det där sista. Om någon svartslöjad ejlman dödade honom på vägen till Rudin skulle han få veta om det stämde. Det var bara obegripligt nonsens och han trodde inte på ett enda ord. Men den fördömda dörröppningen hade fört honom någonstans och de märkliga varelserna hade bara velat svara på tre frågor, precis som Egwene hade sagt. Jag tänker inte gifta mig med någon förbannad adelsdam, sa han ilsket till Tyr and Greelen. Jag tänker gifta mig när jag är för gammal för att ha roligt längre. Det är vad jag tänker göra. Ruidin, så in i... En stövel dök upp, backade ut ur den vridna dörrkarmen. Stöveln följdes av resten av Rand med eldsvärdet lyft framför sig. Vapnet försvann när han kom ut och han drog en lättad suck. Mert såg emellertid att han var bekymrad till och med i det svaga ljuset. När han såg Mert hajade han till. Är du bara här och tittar, Mert? Eller gick du också in? Mert betraktade honom vaksamt ett ögonblick innan han svarade. Svärdet var åtminstone borta. Det verkade inte som om han ledde kraften längre. Men hur skulle han kunna se det? Och han såg inte direkt vansinnig ut. Faktum var att han såg ut nästan precis som Mert mindes honom från förr. Han var tvungen att påminna sig om att de inte var hemma längre. Att Rand inte var som han mindes honom. Åh, nog gick jag in alltid. En samling förbannade lögnare, om du frågar mig. Vad är det egentligen för figurer? De fick mig att tänka på ormar. Lögnare tror jag inte att de är. Det lät som om Rand önskade att de vore det. Nej, inte lögnare. De var rädda för mig redan från början. Och när det började ringa, svärdet höll dem tillbaka. De ville inte ens titta på det. Skyggade undan, dolde ögonen. Fick du dina svar? Ingenting som jag begriper, muttrade Mert. Du då? Plötsligt kom Moraine ut ur Tyr and Greelen. Det såg ut som om hon kom stigande ut ur tomma luften, gracilt och behagfullt. Hon skulle nog vara fin att dansa med om hon inte varit HD. Hennes läppar spändes när hon fick se dem. Ni var där inne båda två. Det var därför. Hon väste förargat. Det skulle ha varit illa nog med en av er, men två Taveran på samma gång. Ni kunde ha slitit av förbindelsen helt och blivit fångade på andra sidan. Eländiga pojkslynglar som leker med farligheter de inte förstår sig på. Perrin, är Perrin också där? Var han med på er upptäcktsfärd? Senast jag såg Perrin, sa Mert, var han på väg att gå och lägga sig. Kanske skulle Perrin stiga ut ur dörröppningen och avslöja hans lögn. Men han kunde lika gärna försöka avleda Aishidens vrede. Perrin behövde inte också drabbas. Han kanske kommer undan henne. Om han nu lyckas komma iväg innan hon vet vad han håller på med. Fördömda kvinna. Jag kan slå vad om att hon har adligt blod i ådrorna. Det rådde inget tvivel om att Moraine var arg. Kinderna var vita och hennes mörka blick borrade sig in i Rand. Ni klarade er i varje fall levande undan. Vem berättade om detta för er? Vilken av dem var det? Jag ska få henne att önska att jag dragit huden av henne som en handske. Det var en bok som berättade för mig, sa Rand lugnt. Han satte sig på kanten av en låda som knakade oroväckande under hans tyngd och la armarna i kors framför bröstet. Hela tiden mycket lugn. Mert önskade att han hade kunnat göra likadant. Eller rättare sagt två böcker. Skatterna i Tears klippa och affärer och förbindelser med Mains territorium. Nog är det fantastiskt vad man kan hitta bara genom att läsa tillräckligt noga i böcker. Och du? Hon vände sin sylvassa blick mot Mert. Läste du det också i en bok, du? Det hände faktiskt att jag läser, sa han torrt. Egentligen kunde Egon och Ninni gott få utstå lite våndor efter vad de hade gjort för att han skulle berätta var han hade gömt den ärmelintronande brev. Det var illa nog att bli fastbunden med kraften, men resten. Men det var roligare att dra Moraine vid näsan. Skatterna, affärer och förbindelser. Det finns mycket att läsa i böcker. Lyckligtvis bad hon honom inte att upprepa titlarna. Han hade inte lyssnat särskilt uppmärksamt när Rand hade nämnt dem. Istället vände hon sig till Rand igen. Och dina svar? Är mina, svarade Rand. Sen rynkade han pannan. Men det var inte lätt. De hade en kvinna som tolkade. Men hon talade som en gammal bok. Några av orden kunde jag knappt begripa. Jag tänkte aldrig på att de skulle kunna tala ett främmande språk. Gamla språket, sa Moraine. De använder gamla språket. En ganska grov dialekt när de har med människor att göra. Och du, Mert, var det lätt att förstå din tolk? Han hade blivit alldeles torr i munnen. Gamla språket? Är det vad det var? Jag fick ingen tolk. Jag hann aldrig ställa några frågor ens. Den där klockan började ringa så att väggarna nästan rasade. Och så slängde de ut mig som om jag dragit in gödsel på deras bästa matta. Hon stirrade fortfarande på honom med en blick som åt sig in i hans huvud. Hon visste att han sa saker på gamla språket ibland. Jag förstod nästan ett ord här och där, men inte riktigt. Du och Rand fick svar. Vad får de ut av det? De där ormarna med ben, menar jag. Det kommer väl inte att ha gått 10 år när vi går upp igen, som för Billy i sagan. Sinnesintryck, svarade Moraine med en grimas. Sinnesintryck, känslor och upplevelser. De rotar runt bland dem. Man kan känna hur de gör det. Det kryper i skinnet. Kanske fungerar det på något sätt som föda för dem. Den ACD som studerade den här Tear and Grealen medan den fanns i Maine beskrev en stark lust att bada efteråt. Jag tänker då sannoliken göra det. Men svaren är sanna, frågade Rand när hon skulle gå därifrån. Det är du säker på. Det verkade så på det som stod i böckerna. Men kan de verkligen ge sanna svar om framtiden? Svaren är sanna, sa Moraine dröjande. Så länge de handlar om ens egen framtid, så mycket är säkert. Hon betraktade Rand och Mert, studerade hur de reagerade på det hon sa. Hur de gör det kan man däremot bara spekulera om. Deras värde är vikt på ett besynnerligt vis. Tydligare än så kan jag inte beskriva det. Kanske gör det att de kan avläsa en människas livstråd. Avläsa de olika sätt som den kan infogas i väven. Eller så är det en gåva som folket där har. Däremot är svaren ofta dunkla. Om ni behöver hjälp med att komma underfund med era, står jag gärna till tjänst. Hon såg på dem båda och Mert fick kväva en svordom. Hon trodde inte på vad han hade sagt om att han inte hade fått några svar. Såvida det inte bara var vanlig ACD-misstänksamhet. Rand log mot henne. Berättar du då vad du frågade och vad de svarade? Som svar gav hon honom en uttryckslös forskande blick och gick mot dörren. Ett litet klot av ljus, lika ljust som en lykta, svävade plötsligt ovanför henne och lyste hennes väg. Mert visste att han borde låta det stanna vid detta. Låta henne gå och hoppas att hon glömde att han ens hade varit här. Men inuti honom brann fortfarande en hård knut av vrede. Alla dessa löjliga saker som de hade sagt. Nåväl, kanske de var sanna, om nu Moraine sa det. Men han skulle vilja ta de där figurerna i kragen. Eller vad som nu gällde för krage i deras lindor och får dem att förklara ett och annat. Varför kan man inte gå in 2 gånger, Moraine? Ropade han efter henne. Varför går det inte? Han var nära att fråga varför de var bekymrade för järn och musikinstrument också, men bet sig i tungan. Det kunde han inte veta någonting om ifall han inte hade begripit vad de sa. Hon stannade i dörröppningen ut i korridoren och det var omöjligt att avgöra om det var Rand eller Tyr and Greelen hon betraktade. Om jag visste allting skulle jag inte behöva ställa några frågor, Matrim. Hon blickade in i rummet ännu en kort stund. Det var Rand hon tittade på och gled sedan iväg utan att säga mer. Matt och Rand betraktade varandra under tystnad ett tag. Fick du veta vad du ville veta? Frågade Rand till sist. Fick du? En brinnande låga tändes ur intet, svävade ovanför Rands handflata. Inte Aishidens mjuka, glödande klot, utan en oskärmad eldsflamma som en fackla. När Rand gjorde en ansats att gå ställde Matt ännu en fråga. Tänker du verkligen bara låta vitrockarna göra vad de vill hemma i Tjufloden? Du vet att de är på väg till Imonsår, om de inte redan är där. Gula ögon och draken återfödd. Ryktet måste vara sant. Perrin kommer att göra vad som måste göra för att rädda Imonsår, sa Rand med plågad röst. Och jag måste göra vad jag måste göra. Annars kommer mer än Imonsår att gå förlorat och till värre fiender än vitrockarna. Matt stod kvar och såg skenet av Rands låga försvinna genom korridoren. Sen mindes han plötsligt var han befann sig. Han ryckte åt sig lyktan och skyndade ut. Ruidin, ljus, vad ska jag göra?